en riktig festdag. Fantastiskt att få vara med er och tillbringa den här dagen tillsammans. Så vi ska ta en kort stund, vågar jag nästan lova, i ordet och några tankar utifrån det. Och vi ska börja i Johannes 1 och vers 1 framåt. Helt första verserna i Johannes evangelium. Jag tänker sätta på en timer så vi inte kör allt så länge. Det är alltid pinsamt sen när den ringer, så ni alla hörde och inser att nu har jag pratat för länge. Johannes 1, om du har Bibeln med så får du gärna slå upp det. Kanske du har det i din mobiltelefon, då kan du också öppna det där. Och hemma i Fila så brukar vi alltid uppmuntra till att ta anteckningar, skriva ner någonting. Jag brukar ta dubbla anteckningar, det som pastorn eller personen undervisar om och det som jag upplever att den helige ande talar. Som kan vara något helt annat ibland. I begynnelsen, Johannes 1 och 1. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Sen switchar det till han. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var livet och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och han och mörkret har inte övervunnit det. Vers 9. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget. Och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli, vadå? Bli rätt att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn, det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Tack Jesus för den här stunden. Tack för att vi har fått installera Benjamin och Olivia som ledande pastorspar i Sion. Jag ber att du ska välsigna ditt ord. Jag ber att du ska hjälpa mig att dela det som du har lagt på mitt hjärta. Amen. Amen. Vi lever i speciella tider. Mycket har ändrats i världen på 5 senaste åren. Det finns krig, det finns oro, det finns mycket osäkerhet. Men å andra sidan, samtidigt så verkar det också finnas mycket spännande som händer. Speciellt från ett kristet perspektiv. Och nyligen så kom det ut en forskning som heter Quiet Revival. Den tysta väckelsen där man forskar om kristenheten i England och vad som händer där. Och du hittar bara några små klipp ur det. Där man har märkt det att sedan 2018, när man kollar på kyrkobesökarantal, så har det ökat med 56%. Så människor som går i England i kyrkan har gått från 3,7 miljoner till 5,8 miljoner människor mer eller mindre varje vecka. Största ökningen sker mellan 18 och 24-åringar. Och 2018 så gick bara 4% av den här ålderskategorin in i kyrkan. Och 2024 går 16%. Så den här ålderskategorin så har det fyrdubblats hur många som söker sig till kyrkan. Och så är det ju jättespännande. Det finns både undersökningar om vad som händer i en människas liv när man läser Bibeln. Och det har en helt separat predikan om. Det blir inte idag i alla fall. Men det talas alltså om att 67% av kyrkobesökare läser Bibeln minst en gång i veckan utanför gudstjänsten. Så det säger det att unga människor går inte bara till kyrkan utan de ber, de läser Bibeln, de lever ut tron i praktiken. Och sen en till intressant grej, 75% av kyrkobesökare i den här undersökningen i England säger att deras liv känns meningsfullt. 75% jämfört med sådana som inte går i kyrkan så säger 49% att det är meningsfullt att gå i kyrkan. Och också kyrkobesökare rapporterar mindre ångest, mindre depression och mer hopp inför framtiden. Och allt det här finns också i siffror. Du kan leta upp Quiet Revival om du är intresserad av mer. Man ser liknande strömningar i Finland och Sverige också. En research berättar bland 14-15-åriga pojkar i konfirmationsundervisning så steg procenten av människor som säger att de tror på Gud från 50% 2023 till 62% 2024. Det är också jättemycket. Och forskare noterar att månatligt kyrkobesök bland män 15-29-åringar har mer än fördubblats på senaste 8 åren i Finland. Och så finns det några intressanta videon av Joel Halldorf där han berättar om Svenska kyrkans ökade medlemsantal. Så det ökar 2024 med 25% och det här året med 30%. Så det är otroliga siffror egentligen, vad som händer. Och det här är ju inte nu så att nu plötsligt så har kyrkan börjat göra allting på ett annorlunda sätt. Och nu så händer någonting. Utan det är ju Gud som gör någonting i människors liv. Och det går inte att tala om det här utan att tänka på Jesaja 43. Och jag tänker att det här är en av de mest spännande vändningarna just nu som vi ser eller när vi talar om samhälleliga trender, om tro. Och Jesaja 43 så säger profeten i vers 19, se jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Och när man ser på samhälleliga klimatet, hur det har sett ut de senaste 10, 20, 30 åren. Vi som var ungdomar på 90-talet och unga vuxna början på 2000-talet, så var det liksom no-no att tala om tro i kyrka eller tala om tro i skola eller i studievärlden. Man fick liksom hålla det undan om man ville ha kompisar som var icke-kristna. Allt det håller på att förändras totalt. Och jag hoppas att du kan se att någonting håller på att ske. Gud gör någonting nytt och profeten frågar, märker ni det inte? Nästan, jag vet inte om det är förebrående eller frågande. Men så att märker ni det inte? Märker ni inte vad som håller på att ske? Och ibland funderar jag att snurra vår egen vardag på så hårt i privatlivet. Snurra vårt interna liv i församlingen på så hårt att det kan gå oss förbi. Är vi ibland så upptagna att vi inte märker att det finns en värld som är totalt öppen för Jesus, som har frågor om Jesus? Och jag var överraskad, förra hösten hade vi en temamånad där vi talade om att läsa Bibeln. Och vi hade tydligen ett nytt ungt par som var med en av gudstjänsten. Jag hade undervisat om att läsa Bibeln och det jag just nämnde var det gör igen när man läser Bibeln. Och efteråt så kom de fram och sa att hej, skulle vi kunna få en sån där en riktig Bibel? Så vi letade upp 2 biblar och sen så frågade den här kvinnan, 20-22-åringen, att var finns det där nya testamentet som du talar om där man skulle börja? Så jag var så här, okej, det här är liksom det vi behöver börja med. Var finns Nya Testamentet? Så jag öppnar upp det, bläddrar fram till Nya Testamentet. Så väcker ett musöra på Nya Testamentet. Här är Nya Testamentet. Och sen så sa den här mannen som var med henne, hej, kan du bläddra det åt mig också? Så bläddrar jag upp Nya Testamentet och så väcker jag ett musöra på Nya Testamentet. Så det är verkligheten vi lever i. Men det som vi just har hört om är också verkligheten. Människor söker, Gud gör någonting på bred front i samhället just nu. Och oberoende av om vi förstår det så finns det en fantastisk ställe i Johannes 4 där Jesus möter kvinnan, den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn. Jesus går in på det här området med lärjungarna dit vi vet att ingen rättrogen jude skulle gå och ha någonting med samariterna att göra. Jesus går in på det här området. Lärjungarna kanske tittar lite överraskade på varandra när Jesus tar den där vägen som de aldrig har gått förut. För flera av dem har varit rättrogna judar. De säger att, va? På riktigt, att ska vi gå hit? De går till Samarien. De är säkert lite pirriga. Vad ska hända här? Vad hittar Jesus på den här gången? Kommer till brunnen. De springer efter mat. Och Jesus möter den här kvinnan vid Sykars brunn. Det här lilla samtalet med kvinnan så förvandlar hennes liv. I att Jesus har ett väldigt enkelt, öppet, nådefullt samtal så förvandlas den här kvinnan. Hon känner att någonting händer. Hon springer till byn och hämtar flera. Men mitt i det här så ger Jesus en av de viktigaste lärdomarna, lektionerna åt lärjungarna när de kommer tillbaka med mat. Och det hittar vi i Johannes 4:34. Där vi läser, Jesus sa, min mat, när de kommer med mat, Jesus, är du inte hungrig? Här är lite bröd och annat. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte att det ännu är 4 månader kvar till skörden? Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön, han samlar in frukt i evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Mitt i Samarien, där de inte ens borde vara, så säger Jesus att, förstår ni att bara ni är på rätt ställe, bara ni är ledda av den helige ande, så finns det alltid en skörd. Det är inte fast i tidsepoker, utan Gud verkar hela tiden i människors liv. Och bara ni går dit, alltså där frälsningens budskap får beröra människor, där nådens budskap får beröra människor, finns det alltid en skörd. Ni talar om skörden som att den kommer sen någon gång. Ibland talar vi om väckelsen som att den kommer sen någon gång. Men han säger, lyft blicken och inse att den andliga skörden är närvarande. Lyft blicken och se att det finns människor just precis nu som behöver glädjens budskap. Människor som behöver få uppleva frihet från fångenskap. Människor som behöver få uppleva syn. Om det så är en andlig syn eller fysiskt. Människor som behöver få höra ett budskap om nåd från Herren. Lyft blicken. Märker ni det inte? Jag vill göra någonting nytt. Redan nu visade sig. Och ni är ju ett fantastiskt spännande skede här i Sion. Många goda rapporter. Och jag hör också över hela vår rörelse i finlandssvenska pingst. Många spännande rapporter. Mindre byaförsamlingar som har nya människor var och varannan söndag. Man öppnar upp för nya barnarbeten. Det kommer barn som vars familj inte haft någon koppling till församling. Och plötsligt är de aktivt med Royal Rangers arbete eller liknande. Och det verkar som att alla är lite överraskade. Nej men oj, kommer de här? Oj, är det ny igen den här söndagen? Oj, det kommer finskspråkiga med, vad ska vi göra nu? Och ni har ett fantastiskt läge också i den här församlingen. Jag tycker ni har ett fantastiskt ledarskap, en äldste grupp. Längre bak i tiden Stefan Sigfrid som har lett församlingen väl. Senaste är det 8 åren Anders. Som Anders har lett församlingen väl. Och kan lämna församlingen över till följande ledare. En församling som är i gott skick. En församling som är andligt levande. En församling som är närvarande. Och
Jag vill också säga, Anders, tack för att du har satt in i församlingen. Tack för allt som du har lagt in i församlingen genom de här åren. Du lämnar över någonting vackert, någonting fantastiskt. Så jag tycker jag kan vi ge honom också en rejäl applåd. Vi läste i inledningsordet Johannes 1 om ordet. Ordet som var i begynnelsen. Ordet som var hos Gud. Och ordet var Gud. Han, sen byter det och säger att han var i begynnelsen. Genom honom har allt blivit till. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och om man sätter sig in i det här. Om du är ny till Bibeln så låter det lite kryptiskt. Men om du har läst och studerat det så vet vi att ordet syftar på Jesus. Ordet syftar på Jesus själv. Och så kommer vi till den här versen som är så oerhört stor. Vers 14. Ordet blev kött och bodde bland oss. Ordet blev kött. Allt som ordet är, allt som Gud är. Allt som Gud representerar genom ordet. Det blev kött, det blev verklighet. Och det bodde bland oss. Och jag tycker att Message-översättningen beskriver det väldigt fint. Han säger, the word became flesh and blood and moved into the neighborhood. Ordet blev kött och blod och flytta in i grannskapet. Flytta in och blev en granne. Allt förändrades när Gud själv genom sin son flyttade in i grannskapet. Och på samma sätt varje församling på sitt område, sitt grannskap, är Kristi kropp som har flyttat in i grannskapet. En sak som jag sa att ledarna här förrän ni hamnar och står ut med det. Jag är en väldigt så här gråtande predikant. Jag blir väldigt rörd. Och det hamnade jag leva med. That's who I am. Det fanns en man som flyttade in i grannskapet. När jag var 14 år. En tid när jag var i högstadiet. Min bästa kompis var ateist. Och vi umgicks mycket. Och väldigt sympatisk kompis. Men också väldigt starka annorlunda tankar än min kristna uppväxt. Och i en väldigt känslig period så flyttade den här mannen med sin familj till Ekenäs. Där jag är uppvuxen. Och starta en musikgrupp eller en lovsångsgrupp. Och en del unga vuxna som studerade där så kom med, och på något sätt så kom jag också med i den. Och den här gruppen blev mer som en hemförsamling, mer än bara en lovsångsgrupp. Och i den gruppen så hade jag min första upplevelse av att profetera. Vi hade en bönestund en gång. Och en kvinna från Helsingfors som var på besök som jag kände. Jag bara kände en maning att tala ett ord till henne som dessutom var superpinsamt. Och jag tog mig mod till att göra det. Och det bara, det helige ande föll över henne som en bomb. Och hon bara kände att det var ett ord från Gud mitt in i hennes situation. Den här gruppen så tänker jag efteråt gjorde skillnaden mellan att bara vara en frikyrkopojke som växte upp i en församling och som det skulle kunna bli bara en religion för, till att det blev ett andligt liv, till att jag kände att jag lärde känna vem Jesus är. Ordet flytta in för mig i grannskapet. Och den mannen sitter här idag. Tack Mårten Stäng och Lena. Vi har inte haft så mycket kontakt på senare år, men det som hände under de där åren i Ekenäs la grunden för mycket som har hänt sedan dess. Och för mig var ni ordet som flyttade in i grannskapet. Så jag tycker, bara som en uttryck av min tacksamhet, kan vi ge dem också en applåd. Jag vill att du ska förstå att du är Jesus här och nu. Du är ordet som flyttar in i grannskapet. Och din församling, om det så är Sion eller någon annan, är ordet som flyttar in i grannskapet. Jag vill ge dig några små saker som avslutning. Jag tänker Jesu budskap och uppdrag till världen. Det är församlingens budskap och uppdrag till världen. Vad karaktäriseras Jesus av som också vi behöver karaktäriseras av som församlingar? För det första var Jesu budskap till alla: välkommen hem. Jesus sära inte på människor och sa att du får komma och du får inte komma. Utan han sa att alla: välkommen hem. Han sa: kom till mig alla ni som bär tunga bördor. När han ville ge en bild på sin himmelske far så berättade han berättelsen om mannen som hade två söner och ena ville ha sin del av arvet. Pappan sålde en del för att kunna ge arve. Sonen for iväg, slösade bort allt, kom tillbaks. Och jag säger att er himmelske far är som den här pappan som står och väntar, kanske dag efter annan, kommer min son tillbaks. Och istället för att förebrå sonen när sonen kommer tillbaks så slår han till fest. Ett välkommen hembudskap. Jesus är den som välkomnar syndarna. Han vet att bakom varje liv finns en story. Varje människa är nu unikt vacker och värdefull. Det som vi så lätt stöter ifrån oss av olika orsaker kan vara ett bräckligt liv som behöver höra välkommen hem. På samma sätt behöver våra församlingars budskap vara välkommen hem. Oberoende av bakgrund, oberoende av livssituation. Jag skulle säga oberoende av vilken bekännelse en människa har när den kommer. För vi ser att när en människa får komma i Guds närvaro, den helige andes närvaro, så då får Gud arbeta i var och en. Vi behöver leva som församlingar med budskapet välkommen hem. För det andra så var hans budskap heligt. Men jag skulle vilja säga att formen eller metoderna, sättet han uttryckte det för, ändrades. Eller det bröt med allt som ansågs okej på den tiden. Jesus hade ett budskap som var väldigt tydligt om frälsning, om att det finns en himmelsk far. Han gav det på ett så enkelt sätt så att alla kunde förstå med enkla liknelser. Människorna säger att inte komplicera som de laglärda och fariseerna. Utan på ett sätt som de kunde ta emot. För Jesus var det viktigare att budskapet kom hem än att han följde den förväntan som fanns bland de som observerade honom. Så han välkomnade sig hem till Sackeus hus fast man inte borde besöka en syndare eller drickare eller vad de kallades. Utan han välkomnade sig hem till Sackeus
för att det heliga budskapet skulle få nå också honom. Han hade ett budskap som är heligt. Och jag tänker att som församlingar så har vi ett heligt budskap, ett livsförvandlande budskap. Och vi behöver se till att det når fram. Vi behöver se till att vi som församlingar, som församling, lever på ett sånt sätt att budskapet når dem som inte ännu har hört. Jag säger inte att någon annan ska göra så, men vi upplevde i Fila att vi behöver uttrycka det på något sätt. Och det vi gjorde var att vi tog vår heliga påskgudstjänst. Och 3-4 år i rad så hade vi den på en nattklubb eller en bar nere i Helsingfors i centrum. Människor kom till kyrkan som aldrig ska ha kommit till kyrkan. Människor mötte Jesus för första gången. Och den här hösten så sände vi en man ut som missionär som blev frälst och tog emot Jesus på en av de här påskgudstjänsterna. Han hade ett nådens budskap, inte ett lagens budskap. Jag vill bara ge dig klassiska versen Johannes 3, 16-17. Och sen jag såg det här så har jag aldrig läst 3:16 utan att läsa 3:17. Ty så älskar Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan att ha evigt liv. Vilket fantastiskt budskap. Men det är som om en del kristna har glömt att det sen också står, inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Om vi applicerar det här till oss som församling så är inte vår uppgift att döma någon, utan att leva vårt liv så att alla som inte ännu är frälsta kan få ta emot Jesus. Det skulle finnas mycket mer att säga, men jag ska avrunda med de två sista. Jesus kom för att tjäna, inte bli betjänad. William Temple, ärkebiskopen för engelska kyrkan under andra världskriget, är känd för att han sa: "The church is the only society that exists for the benefit of those who are not its members." Kyrkan eller församlingen, den enda grupperingen som existerar till förmån för dess icke-medlemmar eller de som inte ännu är medlemmar. Så behöver vi leva. Och till sist, Jesus ville inte bara ha en följarskara. Han ville inte bara ha många som klickade follow på Insta och följde med honom på en distans, utan han gjorde lärjungar. Han hjälpte de här 12 människorna. Han hjälpte de här 12 människorna att se en livsförvandling i sina egna liv. En livsförvandling som inte alla som satt bland de där 10-12 tusen när han gjorde undre med fiskarna och brödet fick uppleva. De fick se någonting på distans. De fick se ett under, ett mirakel, och det var fantastiskt. Men de här 12 fick uppleva livsförvandling när de hade valt att följa honom. Och jag skulle vilja ge till sist en enkel tanke. Jag tänkte att vi kan göra en liten ordlek. Om vi har 2 apor, en hane och hona, och de har det trevligt tillsammans, så då får vi flera. Tack. Amazing. Då får vi flera apor. Om vi har katter och de blir fler, så då får vi vadå? Om vi har en man och kvinna, en Lotta och en Johan, så får vi 2 söner. En Malcolm och en Elliot. Med människor så blir det människor. När vi följer Jesus så tänker vi att det blir kristna. Men så som Jesus tänkte det, så hade han 12 lärjungar. Och frukten av lärjungar, Jesu efterföljare, borde väl vara lärjungar som gör lärjungar, som gör lärjungar. Det är 5 saker som Jesus gjorde, eller hans budskap. Ni har en fantastisk tid framför. Och min bön för Sion är att ni ska få vara allt som Kristus var för denna världen. Att ni ska få vara allt det för den här staden. Amen.